Höga serier är en ideell podcast som drivs helt ur vår egen ficka. Vi tjänar inga pengar som helst på den här. Däremot så tjänar vi lite pengar om ni köper serier av oss. Så vill ni stötta podcasten så blir vi jätteglada om ni köper serier av oss via prempa.nu. Det går också att stötta oss genom att köpa våra specialpodcasts på olika teman som man kan hitta på hogavserier.bandcamp.com. Tack för att ni lyssnar! Hej och välkomna till Höga serier med Anton Bjurvald,
Freddy Kaplan,
Anders Lundgren.
Woo!
Woo! 147.
Yes. Denna vecka så kommer vi att prata. Jag kommer prata om lite vetenskapsmän och utforskare. Ja, i lite serier.
Så olikt det, höll på att säga. Det är kanske lite taskigt.
Ja, precis. Jag är normalt the brute force.
Jag kommer prata om tecknade tv-serier från 80-talet.
Så olikt dig.
Ja, precis.
Och Anders pratar monsterserier.
Och Ed Brubaker. Ja. Ja. Varför knäcka ett vinnande koncept?
Ja, precis. Men vi vill börja med att påminna er allihopa om att det fortfarande är bokrea i helvetet. Köp era Hellboy-serier från prempa.nu till grymt förmånliga priser. Saknar du också första albumen av Hellboy och BPRD? Kom in och kolla på vår sida.
Prempa.nu.
Tryck på fliken.
Förhoppningsvis så har ni hunnit in, för vi har ju ett begränsat lager. Ja. Så att, men det är ett jättebra pris. Och vi vill att folk ska vara förberedda inför Hellboy-dagen. Ja, som var i mars någon gång, va?
22 mars.
Mm. Ja, vi kan väl prata lite nyheter som vanligt i början. Jag skulle börja vilja snabbt. Det här har inte så jättemycket seriekoppling, men jag har sett Disney-filmen Frost. Aha. Och jag vill bara nämna den med och säga att jag tycker att den hade ett väldigt bra budskap för som gick ut på att det finns ett syndrom bland unga flickor som kallas för the good girl syndrome, nämligen att man vill alltid göra, man är rädd för, vad säger, en form av prestationsångest, att man ska vara en good girl hela tiden. Och den här filmen var väldigt tydlig med att det är bättre att vara sig själv än att lyssna på andras budskap. Och jag tyckte att det faktiskt var, det är värt att nämna att det är inte bara cash grab från Disney alltid, utan ibland kommer de med saker som kan vara värt att se också. Så jag rekommenderar Frost, vill jag
kul.
Bara säga.
Kul. Det är väl en sån här standardråd. Var dig själv.
Ja,
men jag vet inte om Anders skulle kunna vara sig själv. Du skulle sluta med färre människor på jorden.
Ja, men det är väl bra. Men det är en ständig kamp. Ja. Mellan vad som är rätt och vad som är
riktigt
acceptabelt i ett korrupt samhälle.
Ja. Vad mörkt det blev här nu. Ja. Här skulle jag säga någonting upplyftande och fint. Anders sa var ju också upplyftande och fint på sitt sätt.
Ja, exakt.
Men jag ville bara säga det. Jag tyckte att det var de förmedlade på ett bra sätt. Ibland så är det väldigt pekpinnigt. Och på det här var det mer bara som ett, vad ska man säga, ett kamprop, kändes det som.
Ja, men det är ju bra, för att det där är ju alltid en svår balansgång. Vad som kan kännas som livsvisdom presenterat på ett sätt kan ju vara en fortune cookie på ett annat.
Liksom. Ja, precis. Så att och ska man prata om att göra världen till en bättre plats, så är det ju definitivt dags att släppa fram fler starka kvinnor i den här världen. Jag tror att det skulle bli bättre om man gjorde det.
Det har jag helt talat med om.
The more you know.
Ja, det är vilken perfekt inledning på veckan då vi firar internationella kvinnodagen. Ja. Bland annat som en del av ett annat firande, frankofonidagen på Serieteket.
Ja, just det.
Som genomförs i samarbete med så många institutioner att jag inte vågar räkna upp alla, för att då kanske jag glömmer bort någon.
Precis, ingen nämnd, ingen glömd.
Nej, men ni kan tänka er alla som har franska som ett av sina huvudspråk. Det finns väldigt många länder runt om i världen. Och alla de finns i princip representerade.
Mali. Jag vet inte om Mali. Ursäkta.
Det stämmer.
6-9 mars är det i alla fall.
Ja, precis. Ja. På Rumänska kulturinstitutet Dodo Nita kommer att hålla ett föredrag om rumänska influenser på Tintin-serien.
Mm. Oj.
Sen så får vi en annan seriegäst, får jag ta fram ett franska uttal här lite snabbt, Marianne Abaoué, som har gjort Aya från Job City finns utgiven på svenska. Kommer till Cirkuteket på internationella kvinnodagen. Det kommer bli väldigt maxat, tror jag.
Man, får jag bara säga lite passivt krädda Rumänska kulturinstitutet för att de gör väldigt mycket bra grejer i serie, har gjort väldigt mycket seriegrejer.
Ja, ja, faktiskt.
Det finns ju andra kulturinstitut som lyser med sin frånvaro i den här, tänker jag.
Ja, jo, Rumänska kulturinstitutet har definitivt legat i framkant vad det gäller seriearrangemang och just illustratörskonst också. Många fina utställningar som är helt gratis att gå på, som jag kan rekommendera. Som har lite nu och då.
Ja, så vill vi också börja nämna nu att det i slutet av mars är Uppsala Comics seriefestivalen, andra året. Vi kommer
tredje,
det kan vara tredje året tredje, till och med kanske. Vi kommer inte delta med en podcast som förra året, och vi, men vi kommer kanske närvara i form av på något annat sätt, vi får se.
Ja, det är inte bestämt,
tycker inte ni att vi borde dyka upp där? Ni som lyssnar får börja höra av er till arrangörerna om det är så
att, lite sent nu.
Ja, precis.
Men till nästa år menar du?
Ja, kanske.
Eller bara visa sitt missnöje.
Ja, oj, ja, att inte vi får vara den här fantastisk pampiga avslutningen på festivalen som vi var förra året.
Dra dit någon Mike Carey, jag vet inte. What?
Ja. Ja, men det är bra. Vi är inga sura römbar här nu.
Nej.
Vi kan väl säga att vi tycker det var jättekul att vara med förra året. Och,
ja, det var det verkligen.
Vi tycker det är kul att Uppsala Comics blir av årligen. Så att,
mycket roligt.
Vi rekommenderar definitivt att man åker dit och tittar och hittar sina serier och möter sina svenska serievänner och utländska även och sådär.
Ja, där har vi en liten skam kudde som vi får dra fram, för vi har ju fortfarande inte recenserat Uppsala Sönerna skräckserie Fylgia.
Nej, det är faktiskt sant.
Nej, det får vi råda bot på som en pepp inför
Det tycker jag låter som en bra idé.
Inför Uppsala Comics då. Andersson, kunna... Tolin, Björkelid kommer ju vara på plats.
Ja, skulle vi kunna samrecensera nästa vecka kanske.
Det kommer komma en liten mer Uppsala-koppling än av mina recensioner sen framöver, kan jag säga.
Ja, apropå det såg jag för övrigt att han bor ju inte i Uppsala, men han är ju kopplad till Fylgia gänget och sådär. Ola Skogäng, han har ju faktiskt en jättefin annons för Medelhavsmuseet som han har tecknat i såg i DN.
Ja, just det, väldigt väldigt fint.
Ja, det var så sent Lumien. Ja, precis, förra veckan och
Lumien återkommer och sådär.
Och den har varit i tunnelbanan också.
Ja.
Man kan säga att museerna runt Strömmen ligger i framkant just nu, för Medeltidsmuseet har en väldigt intressant utställning nu också. Vill jag bara säga för er som bor i Stockholm. Ja. Har inget med museer att göra. Men i alla fall, vi kan väl prata lite mer nyheter. Jag har några kortisar som jag skulle vilja dra. Nämligen, det har nu avslöjats att det blir en Black Widow-film, apropå starka kvinnor. Och där känner jag också att egentligen är väl, det var väl inte så förvånande. Det förvånande är väl att det inte har gjorts tidigare. Med tanke på...
Hon har varit med.
Den enda kvinnliga karaktären har varit Iron Man 2 liksom. Och med tanke på att det är, i princip är den enda undantaget då Maria Hill, den enda, och
Pepper Potts då förstås.
Jo, precis, men alltså, om man ska se någon som kanske är mer lämpad för en huvudroll.
Men tänkte det blir en härlig mer så här vardagsrealistisk superhjältefilm med Pepper Potts, om hur hon måste hålla så här Tony Stark i schack.
Om inte annat som en kort film liksom.
I superhjältemiljö.
Ja, just det, precis. Folk stämmer honom för skadegörelse.
Men en Marvel one shot skulle man definitivt göra med Pepper Potts alltså.
Just det.
Såg ju den som är med på Thor the Dark World, Hail to the King, där den här Mandarin figuren.
Hur var den då?
Den
när han sitter i finkan och,
men jag tyckte att den funkar för den speltid den hade liksom.
Hur lång var den?
Ja, 5-10 minuter. Okay. Det är så här hamming it up ganska mycket, men har en rätt hård avrundning faktiskt, allt otippat, som jag tror kommer knyta an till framtida filmer och så.
Men man kan väl säga så här att det känns som att Black Widow har potentialen att göra en egen film som inte behöver påverka resten av världen så mycket. Alltså hon kan, jag menar, det kan ju vara en film. Jag menar, det är just mycket skämt om att typ så här, resten av Avengers sitter och tittar på när Thor slåss mot liksom invanderande krafter i så här, vad var de någonstans? This is good entertainment. Det var, jag såg någon väldigt rolig serie.
Jo, men,
jag menar, Black Widow, det känns som att hennes mm-hmm. förehavanden, skulle ju kunna vara baserat på den braiga serien som jag läst med Black Widow till exempel.
Ja, antingen det eller något som jag skulle önska mig är ju en att de börjar göra mer historiska filmer. Jag vill ju, gillar ju Captain America för att den utspelar sig under andra världskriget, så här, om man skulle få Black Widow när de var hård agentdam.
Ja, alltså och kanske övergången från sovjetstyret till vad hände, gjorde hon under kalla kriget, såna saker,
precis. Men du undrar om de, hur det är att visst har de kvar att hon är, ja, var på Sovjetunionens sida från början.
Hon kan ju inte varit så jättegammal alltså.
Nej, fast det är ju hela den här med åldrandet i Marvel-universet liksom, det, ja. Men i alla fall för att i alltså de bästa serierna där hon har varit med, tycker jag, på senare år, är ju Winter Soldier och liknande. Där så är det ju mycket med backstory mellan henne och Bucky Barnes och sånt, men den verkar de ju tvätta bort i filmvärlden, tror jag, för att
det tror jag absolut.
De förenklar det i att Hydra ligger bakom mer grejer och sånt.
Fast å andra sidan, jag menar, vi vet ju inte, First Avenger nu som kommer, då kan du, eller Winter Soldier som kommer nu, där är hon ju med så att jag menar, det kanske så att det är redan där att man börjar spinna utifrån, att så att man kan få den historien mellan henne och Bucky och sådär. Ja. Blir han en stor karaktär som många tycker om, så kanske det är så att han får en större roll i en Black Widow-film. Ja. Vi släpper Black Widow tills vidare, för jag vill prata lite om fenomenet skådespelare i tv-serier är författare till sina egna serier baserade på tv-serier.
Men du, vi har ett appendix till det där.
Ja.
Vi skulle ju gnälla lite också, för att Captain America Winter Soldier får i Sverige inte heta sin internationella titel, som den är ju baserad på en av de bästa Captain America-historierna någonsin, alltså Winter Soldier av Ed Brubaker och Steve Epting. Men i Sverige så heter filmen istället Captain America The Return of the First Avenger. Hur tandlöst är inte det?
Väldigt löjlig undertitel.
Jättetråkigt. Men det är ju
bättre bara Captain America 2 hade varit bättre.
Too soon.
Ja. Men det är ju så jäkla uppenbart för att de vill knyta an det till den succén som Avengers var på bio. Ja. De vill ha Avengers i titeln. Men det är tråkigt i alla fall. Det är inte bara i Sverige, kan jag säga, tyvärr. Det hade varit bättre om det hade varit en korkad svensk titel, utan det här är en europeisk grej tydligen.
Okej,
Hur som helst, vi går tillbaks till min fina för att nu är det nämligen så att Nicholas Brandon, som spelade Sander i Buffy the Vampire Slayer, skriver nu nya Buffy-serien till viss del.
Säsong 10,
ja. Han är inte den ensam författare, men det är tydligen ett ark med The Re-Return of Dracula. Alltså Dracula gör en tripeat, som det kallas för. Han kommer tillbaka en tredje gång. Och för er som inte har sett serien då, så i tv-serien när Dracula kom in i Buffy the Vampire Slayer, så blev ju alltså Sander någon form av Renfield under någon slags Renfield-förtrollning.
De har en väldigt
speciell relation de två. Men det är intressant eftersom att Joshua Jackson har skrivit Fringe-serien och så var det,
och sen
så
är det en av birollerna i True Blood som spelar en väldigt jobbig kristen typ som vill utplåna alla vampyrer, som Anders. Han skriver alltså True Blood-serier. Jag tycker inte att det här är någon självklar koppling. Bara för att man är en skådis i en tv-serie gör ju inte en till en expert på något
eller
sätt.
Eller att man kan skriva.
Och grejen är det att undantaget Joshua Jackson då, som ändå hade huvudrollen i Fringe, det känns som att det är de här perifera karaktärerna. Så det är inte så att det är en cash grab för fansen, att du vet, man lockar inte in folk med att titta, nu har Sarah Michelle Gellar varit med och skrivit, utan det är så här second
tier. Mitch Pileggi skriver X-Files.
Brian Cranston skriver ett X-Files-avsnitt får vara med i ett avsnitt. Så, men, ja. Så lite bisarrt. Men i alla fall, jag har inga... Jag tycker att Nicholas Brandon verkar vara en rätt skön snubbe, så att jag hoppas att
nej,
det
alltså,
hjälper.
Är det bra så är det ju bra. Men det är bara oväntat, ska jag säga.
Så länge de tar bort George Gianti som tecknare så blir jag nöjd. Vi ska också bara säga att nu är det... känns som att det är mer eller mindre fastslaget att Heimdall är mörkhyad i Marvel-världen. Efter 2 Thor-filmer så kommer han nu delta i Hulk Agents of Smash, och då är det NBA-stjärnan Chris Bosh som gör rösten.
Like a Bosh.
Okay.
Spelar för Miami Heat, om det är någon som är intresserad av det.
Heter de så?
Ja, Miami Heat. De vann...
Brukar inte lagen heta något typ, såhär, djurnamn? Eller
I vissa läger finns det sådana.
Ja.
Som okay. New Orleans Pelicans till exempel. Hur som helst. Men i alla fall, så det känns som att det är liksom ingen diskussion längre, utan nu har han blivit... Idris Albas gestaltning har blivit kanon i Marvel-världen.
Så det blir som Sam Jackson då?
Ja, precis.
Är den nya Nick Fury. För han har ju blivit det i vanliga Marvel-universet också, har ju den här Nick Furys oäkta son.
Det såg det.
Ja.
Skönt att jag fick den förklaringen.
Jajamän. Det är alltså hans, för det var ju du och jag, Anton, vi läste ju en liten miniserie om detta. Och det är alltså hans son som är då mörkhyad, som blivit den nya Nick Fury, för att en original Nick Fury är totalt undercover. Liksom.
Han har dekat ner sig lite i Garth Ennis-serien i alla fall.
Jaså. Taskigt att de var tvungna att peta ut ögat på honom också.
Ja, jo, men han blev väl av med en hemsk explosion, tror jag. Jo, precis, för att han ska se exakt likadant.
Som like father, like son.
Ja.
Och så kan vi rapportera lite bara om, apropå tv-serien, om att Darabont och AMC fortsätter att bråka om första säsongen av Walking Dead. Darabont, okay. Frank Darabont gjorde ju första säsongen som var showrunner. Så fick han foten, bland annat för att AMC ville dra ner på budgeten. Och nu tycker Darabont att han har fått för lite deg. Så han har stämt AMC och nu har de kontrat, och så är det härsket.
Har han en chans alltså?
Walking Dead-familjen, jag vet inte.
Har man som en person mot en så här jätteföretag, har man en chans?
Jag vet inte.
Det är svårt att tro det. Men det är klart
det är rent krasst.
Frank Darabont måste ju vara en relativt solvent person, men sen är det ju, jag tror det att grejen är väl mer hur länge han orkar. AMC kan ju ha ett så här team av advokater som bara slår det, för det står för deras sak liksom, medans Darabont måste väl ändå vara med och representera sig själv till viss del i rätten hela tiden, så att det är ju väl
Problemet är väl kanske för AMC att säga, de är en up and coming tv-serie, alltså för 5 år sedan visste ju knappt någon vad AMC var, alltså det var ju med de har ju slagit, för jag menar det, att de är på väg upp, de kanske inte vill ha en sån här lawsuit som stör dem i sin vanliga verksamhet, så problemet är ju att han stämmer dem ju för att han tycker att de inte har gett honom tillräckligt med pengar, och de mer eller mindre sparkade honom för att han hade så höga budgetkrav, så det är lite sådär om de redan, det är redan en fråga om snålhet, så kanske det inte är, då kanske de inte kommer pynta liksom.
Nej, det kan ju vara det.
Ja.
Hur som helst, vi ställer oss kanske inte så jätteintresserade av utgången, men tråkigt att Frank Darabont ska behöva hålla på med en sånt här istället för att göra, han har faktiskt gjort en del riktigt bra filmer.
Ja.
The Mist bland annat, tycker jag
det är den jag tänker underskattad. Direkt.
Jo, den är extremt bra.
Och sen har han gjort väldigt mycket mer kända filmer, men det är skönt att till The Mist.
Jag går direkt till The Mist.
Har vi något mer som vi vill prata kalendariskt, eller ska vi gå på vad vi har läst den här veckan? Jag har 2 serier.
Börja med då, tycker jag.
Gör det, Anton.
För att,
varsågod, Anton.
Förra veckan så hade ju Night of the Living Dead hamnat i min knä av misstag.
Seriegudarna.
De ger och de tar.
Och man kan väl säga att de kanske tog den gången, men den här veckan har de givit. Jag har nämligen läst en riktigt, riktigt skön första nummer av Black Science.
Matt Fraction som skriver.
Nej, Rick Remender. Och så är det Matteo Scalera som har tecknat.
Mr. Frankencastle.
Dean White har vi.
Ja, Dean White. Mycket duktig förläggare.
Ja, Black Science har alltid slagit mig på grund av just färgpaletten som man använder. Det för tankarna till Zombie Fraser Irving. Ja. Mm.
Men det här är alltså, det är alltså utgivet på Image, och det är en av de här titlarna som där Image, vad ska man säga, de visar att de har mycket att komma med, om man säger så.
Ja, för det är så ganska extrema färger.
Väldigt extrema färger, väldigt mycket starka rosa och blå och gröna neonfärger liksom. Det Fraser Irving är absolut en vad jag skulle ha liksom man kan jämföra
som
med.
Hänvisning. Ja. Men vad är Black Science? Det är en science fiction-serie, eller?
Ja, det handlar om folk som har rest i tid och dimensioner. Och det bara börjar med action direkt. Action, action, action. Två män i ser ut som astronauter med röda hjälmar, eller i alla fall röd lampa i hjälmarna, som blir jagade av två fiskmän som rider på jättestora ålar. Och ja, skriker på dem, och som blir jagade. Det är inte två män, det är en man och en kvinna. Och sen så visar det sig att de här det de springer runt på, det är egentligen jättestora sköldpaddor som simmar runt i en flod, och så är det blixtrar överallt och det är väldigt, väldigt science fictionigt här. Och då tänker ni, men Anton, du tycker inte om såna här high concept grejer. Men jo, om det görs på rätt sätt och man har en grund i mänsklighet, så kan jag tycka att det är riktigt bra.
Okay.
Och framförallt om en stor del av serien går ut på att de försöker undfly jättestora antropomorfa grodor som använder sig av blixttungor för att attackera folk.
Jag måste bara säga, I'm loving this.
Men i alla fall, och det här är egentligen den vill inte riktigt berätta för läsaren vad det handlar om, utan det är mer så där. Här har ni en actionscen, ni har en väldigt intressant värld. De karaktärerna i världen är lika förvirrade som du som läsare är. Du får ta det och lugna ner dig lite här nu. Vi kommer berätta den här historien. Mm. Och sen så kör de bara på. Och jag tycker att det är lite schysst. Det är bra skrivet, det är kul. Jätteintressant, som sagt. Teckningsstilen är väldigt skön. Och koncepten är galna. Jag får väldigt saga-vibbar i många avseenden. Här, och det är ju bra. Så att, Black Science nummer 1 hamnade i mitt knä av en slump. Och jag kommer definitivt att trade-weighta den här.
Kaboom!
Oj.
Ja, men jag ligger...
Ska direkt... Vänta på traden.
Ja, nej. Ja. Nej, men i det här läget så är det ju faktiskt så att jag ligger typ så här 4 nummer efter,
ja,
så det är typ nästa
det var bra att
preview som det kommer en trade, så jag behöver inte vänta.
Men det är jättebra, för vi har inte följt den här från början, så det är bra att du plockar upp den nu. Vi är suveränt.
Jo, men jag har hört mycket gott om Black Science, så att det var ju en av vid sidan av Sex Criminals, så var en av förlagets stora titlar som verkligen folk gillar från förra året.
Jag kan säga att det roliga med Black Science här så är att de behandlar vetenskap som, alltså black magic och alkemi. Man tänker lite att det finns en baksida till vetenskap också. Det är lite en intressant vinkling liksom.
Jo, men det är väl som det gamla Arthur C. Clarke citatet att tillräckligt hög teknologi framstår alltid som magi till en början.
Exakt.
Precis.
Exakt.
Hur fungerar din iPhone egentligen?
Ja, det är verkligen så.
men överlag gillar jag gillar designen på nästan allting i den här serien. Alltså liksom djurvärlden som de stöter på, deras egna teknologi, hur människorna är ritade. Allting känns väldigt eget och väldigt bra.
Ja.
Och det var trevligt. Färgglatt gillar jag.
Ja.
Kombinationen väldigt färgglatt och väldigt mörkt gillar jag.
Mm. Jo, men för det är ju den här, som sagt, det är en extrem palett, men den är hela tiden grundande. Det är mycket svarta såg man ju här i varje bild liksom.
Ja. Tyvärr har mitt ex blivit lite slitet i kanten här, men ni får jättegärna låna och läsa om ni vill.
Ja, jag ska göra det.
Ja. Fredrik Kaplan, du ska prata om nördar.
Yes, Serial Geek Animation of the 80s. Det är ett magasin. Eller ett fanzine,
ju,
skulle man kunna säga.
Det är ordvits också, för det är serial som flingor.
Istället för
serial som i
serie.
Ja, precis.
Följetong.
Ja, precis, följetong. Ja, och det finns fin Optimus möter Optimus omslag på detta. Och det här är alltså nummer 9. Tredje kvartalet 2011 står det som numrering på den här, för att
nästan ur arkivet alltså.
Nej, för den här är ganska nyutkommen, men det var då upphovsmannen hade tänkt att det här skulle släppas.
Ja, okej.
Vilket är väldigt roligt.
För det här, men alltså, vad är det här för
det här är alltså från, kommer från James Etoch som ligger bakom Busta Tunes Productions. Och han gör även en fantastisk mänskligheten en fantastisk tjänst på He-Mans officiella YouTube-kanal där man kan kolla in gamla fräsiga He-Man avsnitt där han kommenterar i extrem detalj, vilket är otroligt underhållande, som jag rekommenderar å det grövsta. Fantastiskt. Jo, det här är alltså ett magasin som bara handlar om animation från 80-talet. Brave Star, Transformers, The Real Ghostbusters, Mask.
Mask. Oh, Mask.
Working overtime, fighting crime. Och fick mig att uppmärksamma Mighty Orbots till exempel. Som inte går att få tag på DVD.
Berätta vad
är detta är en av de mest påkostade och snygga japanska animeringarna från 80-talet. Oh, vilket inte säger
heter
lite.
Heter den Orbots för att de är
Mighty
robots?
Mighty Orbots, och det är robots, ja. Oh. Och ännu mer imponerande är att det
jag fylls av lika delar förtjusning och avsky.
Det är Saki som regisserat bland annat Cobra. Ja. En av mina absoluta favoriter som ligger bakom regin i den här tv-serien. Här, Mighty Orbots. Här är den som har ritat en egen pinuppa.
Oj.
På en av robotarna. Här är någon som har kokat upp ett eget... jag bara går igenom magasinet. Det bara sida upp och sida ner av Good Things. Här har de gjort som att om Thundercats hade haft en serietidning så har de tagit ett avsnitt. Hur skulle omslaget till det serietidningen se ut?
Åh, jag tycker det är Dr. Mindbender.
Mm-hmm. Det, och extrema Top 10 Swords.
Åh.
Sword of Omens från Thundercats fick den på plats 1.
Och var den på plats 1?
Plats 1.
Nej.
Vad vilken skulle du säga?
He-Man's Sword.
He-Man's Sword Sword of Power.
Ja.
Nummer 2.
Ja, nej jag håller inte med, men
och mycket fina såna här går i närdetalj på hur animationen ser ut. Är den välgjord? Han för det är mest James Etoch som gör det är, han har också några kompisar antar jag som jobbar gratis som har skrivit en del grejer och tecknat och så här. För det är sån här entusiast tidning kan man väl säga. Jag tror inte
med väldigt
att,
höga produktionsvärden
mycket.
Jag såg en bild på Lone Star där.
Lone Star är med och, nej, Brave Star
menar jag förstås.
Lone Star.
Nej. Det är en annat.
Brave Star.
Och går igenom lite här. Anime expressions. Hur det kan se ut i Dungeons & Dragons tv-serien,
Ghostbusters.
Mask, hur de har tagit uttryck, japanska uttryck och inkorporerat i de här serierna som faktiskt är för västerländsk publik.
Det här verkar ju vara den bästa
Science Ninja Team Gatchaman avsnitt där, ja, det är helt roligt. Jag kan bara fortsätta så här. Ansiktsuttryck.
Men det här verkar ju vara den bästa bästa magasinet som har gjort någonsin.
Ja, i kortfattat är det världens bästa magasin som gjort någonsin. Det är ascoolt. Man djupt förhäxande.
Ja, men det är väl lite som det som jag pratade om i förra avsnittet, den här Marvel Official Index, ja, of the Marvel Universe.
Just det, precis.
Om Punisher.
Ja, att de, ja, och det finns ju förstås om alla Marvel-serierna, men just att det verkar vara på samma detaljnivå.
Ja, absolut. Och det här, jag tror att de ska langa ut ett gäng sådana här nu i tätföljd.
Nej, okej. Då fastnar jag bara.
Ja, det är farligt. Och just den här har alltså temat när öst möter väst och influenserna och manga eller anime influenser i den västländska animationen. Jag tycker det är hur bra och häftigt som helst. Och kan prata hur mycket som helst om det. Men mycket roligt, mycket roligt. En del grejer det är som det är som en slags fanzin och han har tagit hjälp av andra. Vissa grejer är inte riktigt lika bra som andra.
Lite ojämnt alltså.
Det är lite ojämnt. Mm. Men även de dåliga grejerna är liksom roliga. För dem, för, men jag antar att det är en ganska begränsad nisch eftersom man måste vara bekant med tv-serierna och de är ju från 80-talet. Så att, ja.
Så det är du och jag som kommer gälla det
här? Antagligen.
Ja. Mm.
En väldigt specifik produkt. Mycket roligt tycker jag.
Om Daria lyssnar på det här så kan vi rekommendera det för henne.
Serial Geek.
Ja. Kul. Anders, vad vill du prata om nu då?
Ja, jag har ju fortsatt hålla mig i arkivenvirongen, även om jag förstås har läst en del nytt också. Men jag avslutar precis Baltimore Chapel of Bones.
Var den bra?
Ja, det var ju bara två nummer. Den höll hela vägen igenom kan jag säga. Och
Var det som de sa att Baltimore efter Chapel of Bones skulle vara en helt ny karaktär?
Ja, det var ju rätt så chockartad chockartat avslöjande faktiskt, som jag inte hade väntat mig, som knyter an, utan det vill jag ju vill att folk ska upptäcka själva, för alla bör ju läsa Baltimore, som knyter an serien närmare, alltså dess inspirationskälla, alltså H.C. Andersens Den tappre lille tennsoldaten. Alltså det är en del så här, riktigt märkliga händelser som har med Baltimore att göra, som kopplar ihop de här två historierna. Mer ska jag inte säga, men
Är det så att Liz Sherman är en koppling till Flickan med solstickorna kanske? Kan man hitta en H.C. Andersen-koppling genom hela Mignolas verk?
Det var en bra...
Snitsigt.
Ja, jag vet inte riktigt hur...
Jag säger att Frost är en koppling till en av H.C. Andersens snödrottningen, tror jag den heter.
Där får man nog ta i om man ska hitta...
Det tycker jag vi gör ett avsnitt. Kan vi inte göra ett avsnitt som bara är så här, hitta de dolda...
H.C. Andersen i Mignola, ja.
Det låter som en avhandling.
Ja, precis.
Det. Wow. Som jag skulle läsa definitivt.
Mm. Ja, men så att, ja, jag rekommenderar verkligen Chapel of Bones, och det ska bli intressant att se hur de går vidare med serien här nu, för det var ju som du berättade tidigare en avrundning där man går hela, alltså serien har ju fyllt i de händelser som inte är med i boken så att säga, men nu har man ju nått slutet på boken, så att nu ska man väl gå vidare efter boken så att säga.
Kul.
I de framtida serierna. Det kan vi inte,
du ser fram emot en fortsatt berättelse om.
Ja, definitivt. Alltså det gör jag. Men som sagt, sen har jag varit nere i arkivet och jag har fått en present, och jag har köpt presenter till mig själv. Vi kan väl börja med presenten jag har fått, för den är den äldsta serien. Jag har nämligen fått av min gode granne Kola Krause Chaco en serie från 1977-78 som ursprungligen publicerades i 2000 AD. Alltså
det var precis det jag tänkte fråga.
Hemvist för Judge Dredd är väl den mest kände figuren.
Oj, är det Pat Mills och John Wagner?
Pat Mills, John Wagner som har skrivit. Och Ramon Sola och Juan Arancio som här gjorde sina enda teckningsarbeten för 2000 AD faktiskt. Chaco handlar om en jättestor isbjörn som råkar snubbla över en kapsel som CIA vill komma åt. För det är alltså CIA som skulle transportera den sorts biologiskt stridsmedel som finns i den här kapseln, som Chaco checkar upp, för han tror att det är en konservburk med mat i. Och sen så börjar han kötta piloterna som... flög planet i den här kapseln av någon anledning, satt ute på ena vingen. Jag vet inte om de skulle släppa det i Sovjet eller något sånt där. För det är en sån här typisk kalla kriget historia där CIA, mycket svettiga CIA-gubbar som vill ta död på Chaco för att komma åt den här kapseln, men det går ju inte så bra för att Chaco överlistar dem hela tiden. Så att det är så här scen efter scen där riktigt så här, karikatyrmässigt så här gung-ho amerikaner blir upptuggade av Chaco.
Det låter som en rätt bra monsterrulle alltså.
Ja, men det är den, och sen så är det med lite så här, lite
Chaco was angry.
Ja, precis, lite inuiter är med och sådär. Och Chaco gör så här sadistiska grejer. Han begraver folk levande för att ha dem att käka på senare och sånt där.
Har han blivit jättesmart av det här?
Nej, det är inte det. Den ligger väl bara mörjer, och han får lite magknip av den här onda kapseln. Ja. Men det är väl mer att han är väldigt smart. Man får lite känslan av en Frankenstein-story nästan. När han
är
kompis med en ung Eskimo eller inuit då, som vi förstås förstår sig på honom bättre då. Det är lite lite märklig syn.
Lite järnjätten sådär.
Det är verkligen en sån här produkt av sin tid. Den är ju USA-kritisk på ett sätt som min vän Kola då påpekat. Det går väl knappt att vara idag, hävdar han, men jag tycker att det finns den här slentrianmässiga USA-kritiken är väl minst lika stor nu som den var då.
Verkligen.
Ja. Jag måste säga skönt. The place, the hospital at Ice Station Delta deep in the Arctic Circle. The time. Visiting hour. Ja, Chaco.
Chaco ger sig på sjukhuset. Han har ju bitit av armen, så det blir lite en sån här Moby Dick vibb också för han har bitit av armen på en av de här CIA-snubbarna som vill nita honom för det här förstås. Ja, så att ja, det är väldigt många människor som blir uppätna och just det finns ju som ett lite så här ekologisk vinkel på det då, för att det är ju hela tiden människorna som är de onda som inkräktar på naturens domäner och det går väldigt illa för dem, så att det är ju rätt skojig läsning får man ju säga. Det är så vidriga pälsjägare som Chaco tar död på till exempel och lite där. Men ja, det är en så här ganska mycket en one trick polar bear kan man väl säga. Men ja, kul läsning och som sagt rätt snygga teckningar liksom.
One Trick Polar Bear, mitt nya Swing Yes band.
Ja. Och så ett väldigt snyggt omslag av väldigt Jock, coolt faktiskt.
När Chaco, det måste vara nyproducerat.
Ja, det är från 2000-talet. Han frejdigt sliter han sönder en.
Ja, läs taglinen högst upp.
The only bear on the CIA death list. Mm. Ja, yeah. Men så att om man gillar monsterfilm som sagt, gillar isbjörnar och ett ekologiskt budskap och många onda män som blir köttade, vem gillar inte det? Då kan jag rekommendera.
Ja. Vad coolt. Får jag ta bara dra
det
en?
Det tycker jag definitivt.
Jag har då min andra slumpserie är också Image.
Det är faktiskt väldigt bra fördelning tycker jag, för att särskilt då jag är ju väldigt mycket en monoman personlighet. Mm-hmm. Så att med väldigt få undantag så vet man ju ganska mycket vad jag kommer prata om inom ett visst spektra.
Det skulle man kunna säga, Anders.
Ja, ja. Så att det är väldigt bra att du, Anton, står för slumpen.
Nyfikenheten. Ja, slumpen.
Ja. Jag doppar tån lite här.
Ja, precis. Det tycker jag är väldigt bra, för att det är just det här fördjupning och bredd som ett program av det här slaget behöver.
Ja. Jag har då den här veckan också läst Manifest Destiny, också på Image, av deras Skybound. Jag vet inte om det är någon slags sub.
Nej, jag känner inte.
Skybound Entertainment, Robert Kirkman CEO. Så jag vet inte om det är någon slags submärke för dem.
Hans eget produktionsbolag.
Kanske. Men i alla fall, det är Chris Dinges som har skrivit och Matthew Robert som har tecknat och inkat. Chris Dinges var ett bra namn, tyckte du?
Ja, mycket bra namn.
Och här börjar den 23 maj 1804 när Lewis och Clark färdas längs med en av floderna Mississippi, tror jag, och utforskar outforskade delar av USA.
Mm.
Och
en håller på att skjuta fåglar.
Det gör de också. Clark skjuter ner en heron. Ja, men de ser den
en
inte.
Häger.
De ser inte hägern på avstånd vad hur den ser ut, så de skjuter ner en som kan studera den på nära håll. Classic man.
Ja.
Och det här är väldigt mycket en serie.
Jag väntar på isbjörnen.
Ja. Jag kan berätta för dig att vad du får, vi går direkt på pannkakan. Ja. Sista bilden är nämligen en kentaur.
Vilken
kentaur som helst. Det är en kentaur bison. Så det är alltså bisonkropp, mänsklig överkropp och sen ett bisonhuvud.
Oh shit!
Med indianvibbar.
Ja.
För vad det här är alltså det är någon slags självmordsexpedition. Nej, det är det inte. Men det är Lewis och Clark har med sig mycket folk som har gjort dumma saker i sin historia, så att de
räknar chans inte med att komma tillbaka.
Nej, de skickar
det är med mars.
Ja, men lite ja, grann. De har med folk som har bränt ut sig i. De har fått chansen att, du vet, åk med på expeditionen eller häng i galgen typ. Inte bara, men det, delvis.
Kanske
då.
Inte riktigt som mars.
Och då hittar de en väldigt på den här färden sitter en båge som står mitt ute i naturen som ser ut som väldigt mycket ut som den som står i Seattle, tror jag. Nej, St. Louis är det, för det är Spirit of, de åker ju på längs floden där förstås. Så det är ungefär som att den bågen har stått där hela tiden, vilket är ett intressant koncept. Den är helt organisk, den här stora bågen som står, valv skulle jag väl säga att det är. Och där de har jättefina blommor som ser ut som dödskallar. Inte alls en dålig omen.
Underbart.
Men i alla fall, och så blir de då attackerade av den här besten som visar sig vara den här 50% minotaur kentaur bison kombo.
100% badass.
Yes. 100% badass. Och så är det lite kul för den här Chris Dinges då, som han har ett jättefint litet efterord där han pratar om att han this book is weird and I blame my mom and dad.
Va?
Och att han, de hade nämligen en liten butik där de sålde allt möjligt, och där hade de en serieavdelning där han fick sitta och läsa serier som bland annat Swamp Thing, Tomb of Dracula, Ghost Rider, Conan, Shang-Chi.
Låter ju fantastiskt.
Underbart, vilken grundkurs
ja.
I mänsklighet.
I think there was a stray house of mystery somewhere in there.
Ja.
Men i alla fall, och det här är precis som Black Science en ny favorit för Anton. Jag är ju väldigt förtjust i den här typen av historia, och det är nu jag återkommer till Uppsala, för att jag vill ju se, det här är ju Lewis and Clark, de kända utforskarna, amerikanska forskarna och upptäcktsresanden, och jag skulle vilja se en svensk serie baserad på Carl von Linné och Celsius partajande i Uppsala. Förstår du den kombinationen? Astronomen och biologen, de kan göra experiment, de kan vara 1700-tals ja. Tony Stark.
Men vad du önskar kan du få. Du vet ju att det är med lite sånt i senaste Tios okulta kuriositeter.
Aha, vad härligt. Mm. Vad bra. Då finns det redan folk som har tänkt lika bra som jag. Alltså.
Ja.
Nej, men i alla fall. Vad jag skulle säga med Manifest Destiny är att det är för mig en kombination, perfekt kombination av korrekt historia och det fantastiska. Jag älskar när man gör sånt. Ja. Jag älskar när man tar en historia som redan har berättats och sen så bara twistar man till det med någonting nytt och kul och sådär.
Ja. Ja, men det är bra.
Så att man kan bli lite sugen på att lära sig om Lewis och Clark också.
Det verkar riktigt nice.
Och sen just det här tidigt 1800-talet är väldigt förtjust i också. För då hade man hade gevär, men de var inte så effektiva om man missade den första kulan. Vilket gör att människan kan gå runt och vara lite kaxig och bara, haha, jag har mitt gevär. Och så skjuter man den där besten som attackerar. Och så sårar man den bara. Och så måste man ladda om det där geväret jävligt snabbt innan besten kommer fram och har ihjäl en. Det skapar en intressant dynamik.
Ja, upplevs spänning.
Ja.
Så att jag vill säga, återigen, Image Comics fortsätter att dominera, och det här blir också en trade paperback uppklockning, för de har också kommit en bit, ett par nummer redan innan
Manifest Destiny alltså.
Ja, väldigt, väldigt jag skulle säga att Black Science är väl snäppet bättre, men det är två riktiga kanontitlar.
Ja, jag
Image är starkt.
Ja, det är
går fram väldigt starkt.
Väldigt bra. Jo, men bildmässigt nu när jag sitter och tittar på de här tidningarna så är det klart att Black Science har en mer egen.
Ja, absolut.
Eget uttryck, men det var ju väldigt snyggt tecknat även i Manifest Destiny.
Och de har liksom också fått till det som alltså, språket, och de har fått, man får både berättat ur Lewis and Clarks perspektiv, och sen så, hur de är lite oroliga för de här fångarna de har med sig, eller för detta fångarna de har med sig, och sen får man det ur fångarnas perspektiv, att alltså, det är klart att vi kan desertera, men vi har ingen aning vad som finns i skogarna runt omkring här, så det är lite så här, om vi sticker ut, vad händer då? Liksom, så här, så att,
ja.
Ja, men i alla fall, jag rekommenderar verkligen Manifest Destiny.
Coolt.
Hade du något?
Nej, jag har inget mer. Men jag ser att du har något där i din hög.
Ja,
är det ett omslag? Är det Bisley där?
Det är Bisley som har tecknat. Jag hittade ju i somras när jag var i Köpenhamn på Fantask nummer 2-5 av Point Blank. Sen så bad jag Freddy leta efter nummer 1 när han var i Houston, va? Men du hittade inte den. Det är en annan Brubaker-titel som jag var på jakt efter. Incognito.
Men inte den här.
Två.
Den här var svår att få tag på.
Ja, den är knivig. Men nu när jag var på Mega City Comics i Camden i London förra veckan så hittade jag nummer 1 för 50 pence.
Perfekt.
Och vad är då Point Blank? Jo, det är en, lite av ett en förövning till Sleeper som Brubaker skrev, och det var Sean Phillips som tecknar. Här är Colin Wilson som tecknar. Och det här är en serie då alltså som det berättar en lite så här biparallell historia till Sleeper, där Grifter från Wildcats är i huvudrollen.
Ja, han brukar ha den här röda masken.
Ja, röda masken. Och det här är ju rätt. Det är en historia som Brubaker har återvänt till ett par gånger sedan dess, för det är ju hela den här dubbelagent som inte vet vilken sida han jobbar för längre eller varför. Det är lite den känslan man får, och det är lite samma grej med hårt drickande hårdkokta män som hänger på så här speciella barer för post-humans och post-human skurkar och sånt där. Så att, och med det är fortfarande det är ju roligt att läsa och sådär, men det som är bäst med det är ju just teckningarna, För det är ju Colin Wilson var faktiskt den person som blev handplockad av Sean Giraud att fortsätta göra Blueberry och
Oj, det är rätt ära om man säger så.
Ja, det är rätt stor, effektiv rekommendation i
min. Ja, jag antar att jag kan se att det påminner en del.
Jo, man fattar det. Det är ju mycket det där svettiga, orakade män liksom, och hela den här grejen som han har down pat, får man säga. Så att ja, storymässigt som sagt, har man läst, eftersom den här serien har väl inte blivit så jätteomskriven liksom. Den finns i album att få tag i.
Okej. Men det var för lätt för dig?
Ja, men nu hittar jag den ju i lösnummer direkt. Ja, men i och för sig, man hade ju kunnat köpa den i en TPB, det kan man göra. Men ja, ni vet, jag är ju lösnummers.
Oh, det är reklam för en ny serie
där också. För Firefly, ja, precis. Jag tänkte att du skulle göra det här. Så att den här kom ju ut då 2000-skarven någonstans där, va? Jag ska se vad står det. 2002, november. Så att, jag menar, Brubaker har ju slipat som sagt på den här storyn, och den får väl sitt ultimata uttryck egentligen, tycker jag, i Incognito. Men fortfarande en njutbar läsning, och jag tycker det är intressant liksom, och man ser ju att vissa regissörer gör ju bara samma film igen och igen liksom. Och ja, det är väl vissa, och författare skriver samma bok bla bla bla, med lite variationer. Och det finns väl fog för det här väl. Jag tycker att Brubaker har ju ändå rätt så brett spektra av vad han skriver om. Jag menar, han har ju sett väldigt tydligt avtryck i det han gör. Men den här storyn tror jag att han har fått ur systemet nu liksom, för nu har han skrivit den som sagt då 3 gånger och verkar ha gått vidare. Det är ju intressant också som serieläsare att se att det är så här cameos av Midnighter från Hawksmoor från Authority.
Just det.
Han knyter ju lite till boken som jag har läst här sistens av Peter Ackroyd. Men den inte den bästa versionen av den här storyn, men ändå som sagt väl värd att läsa på grund av teckningarna, och ändå som sagt att man får den här extra dimension till just Sleeper då när man läser denna.
Har du haft någon slags relation till Grifter förut?
Nej, det kan man inte säga. Jag har läst väldigt lite Wildcats faktiskt.
Jag måste säga att det är lite kul när du bläddrar att man stör sig ju rätt mycket på reklam i serier. Ja. Men när man bläddrar i gamla serier så är det lite kul att se. Ja, just det där gjorde så här, det är en liten tidsresa på ett annat sätt liksom.
Men det stämmer helt.
Oj, där ser jag en bröstvårta också.
Det här var ju en
kvinnlig bröstvårta alltså.
När Wildstorm var lite av en
suggested for mature readers,
ja, precis. Utnyttjar de detta?
Ja, de fick
en bröstvårta.
Men det är ju för att Cole då, som Grifter heter, han har följt efter en tjej som han har känt igen, som har hängt vid en sån här bar för superskurkar, och där så är en någon sån här små handlare med någon sorts elektriska krafter, vad heter den här nu, Nicky Sapp, Minor League Posthuman Thug. Han har gått efter Kenesha då, som är en tjej som Cole har lite historia med. Han var tillsammans med en syrra tidigare och sådär i Wildcats. Och sen så som sagt hittar han Kenesha och Nicky Sapp, och han tror att Kenesha håller på att bli våldtagen av, för han som sagt, han sliter sönder hennes kläder och såna här grejer. Så då går han fram och stenhård, gör precis det man ska när man hittar någon som håller på att bli våldtagen. Han tog knyta ju förstås, Nicky Sapp. Ja. Och sen så säger Kenesha bara, nej vänta lite Cole, men han bara kastar ut honom ifrån parkeringshuset där de står, så att han ramlar ner i en bil och dör. Det blir jätteroligt, men det visar sig att det var ju bara att Kenesha gillar lite tuffa tag då, tydligen, men han inte förklarade.
What the wow.
Så att han var ju inte en våldtäktsman egentligen, tydligen då. Men vad fan ska man göra?
You can't make an omelet without breaking a few eggs.
Men
det här var ju ganska intressant. Vad skulle Punisher göra i det här läget?
Nej, han hade ju skjutit först.
Ja, ja. Jo men jag tror att jag tror att han hade inte varit lika impulsiv, kan man säga.
Nej, det är det jag menar. Det var ju lite väl, han var lite för snabb.
Ja. För att det är ju det som gör att Punisher sticker ut i de här sammanhangen, det är att han
gör sin läxa.
Ja, men han sysslar extremt mycket med planering och bakgrundskoll och sånt där. Han skulle ju inte
Han ser ju verkligen till att det är onda män han har ihjäl, liksom.
Ja, precis. Inget collateral damage. Medan Cole är ju mer av ett så här wild flake. Han är ju rätt alkad i den här serien, och det kommer ju fram även att han har fått sin hjärna mäcklad med på lite andra sätt också, som jag inte ska avslöja. Yeah. Men det var ju, ja, som sagt,
olyckligt.
Det är lite så här små.
Hur tar Knesha det här?
Nej, hon blev mest bara lite förbannad så,
för att, ja, för det var så det såg ut på seriesidan, ja. Att hon blev bara, vad gör du?
Ja, jo,
bara,
precis.
Han dödade precis den där snubben.
Ja, fast sen så kan man ju, får man väl säga att till Coles försvar då, att Nicky Sapp går ju till Defcon 4 direkt också, ska köra elkrafterna på honom och så här, men ja. Men det, ja, det är så här, lite, ja, så här story som man inte hittar i, eller så här händelser som inte dyker upp i vanliga DC-universet så här jätteofta. För Wildstorm körde som sagt sitt eget race där ett tag, ja, och ja. Authority och de här Wildcats skulle ju vara lite tuffare tag, liksom.
Ja, men det var väl så också just där, som du säger, tidigt 2000-tal, att det var ju då Ultimate höll på, ja, men, såna saker. Det var ju då det var lite kapprustning med, ja, att liksom så här, ja, böja lite på gränserna och sådär.
Ja.
Och Sleeper är även där också. Det är ju en av de kvinnliga huvudfigurerna. Är ju sådan att hon, ja, som jag väl berättat om, hon får ju sina krafter genom att göra onda saker hela tiden.
What?
För att hon var ju inte just det här, för att anknyta till din recension av Frost där. Mm. Hon hade ju det här, verkligen det här good girl syndrome, men fast hon gjorde allting rätt och var bäst i skolan och så där, så började hon bli, när hon kom upp i tonåren började hon bli sjuk, liksom dödssjuk. Ja, men varför säger jag, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Vi har gjort allt rätt, liksom, jag har varit så duktig. Mm. Och sen så får hon någon så här bucket list variant, men jag vill pröva på att göra lite grejer så här innan jag dör nu då. Så tjuvröker hon och då plötsligt börjar hon må bättre. Och så är det någon, ja, typ som är lite för hårdhänt så här, för hon vill pröva att hångla upp någon, liksom. Och då bara toknitar hon honom och då blir hon starkare och så här. Så fort hon gör så här taskiga grejer, så det är där som hon får sina superkrafter ifrån.
Det är också jävligt skönt skriven att tjejer som liksom så här tjuvröker och nitar folk som är lite hårdhänta, de är bad girls, liksom. Ja. Eller så är de bara så man reagerar om någon. Alltså det är så här, och wow. Ja. Ja. Hur som helst, är det kul att hitta, men du pratar om det här med att Brubaker, han har skrivit den här historien nu, att han har gjort någon gång, men känner du på något sätt, är han mindre polerad i de här tidigare än var tidigare, eller?
Ja, det är han ju definitivt, alltså, annars så tror jag väl inte att han skulle fortsätta jobba på dem. För att i övrigt så har han ju, alltså, han har ju en väldigt tydlig linje i sitt skrivande. Det är ju noir, allt är ju noir, ja, liksom. Men oavsett om
och han gillar ju militära grejer och agenter och allt precis. Sånt där, det är ju precis.
Men jag menar, det är klart att han har plockat upp många trick på vägen, liksom. Han har ju skrivit professionellt 10 år till nu då, 12 år till. Så att jag menar, det är en del såna grejer som att det är mycket, ja, han litar mer på sina samarbetspartners nu.
Ja.
Gör det ju för att det är mer text i de här tidiga serierna, kan man säga.
Ja, okay.
Det är väl en sån grej just att han har börjat skala bort mer av
och köra mer show don't tell.
Ja, precis. Och det är väl den tydligaste förbättringen, jag ska säga, att det är mycket mer pratbubblor och sånt i de här tidiga.
Har han en sån här pågående inre monolog i den här serien också?
Ja, jo, givetvis.
givetvis, eller hur? Det kändes ganska...
Jo, att när skriver Brubaker Deadpool, är ju frågan då.
Ja, jag tror att med tanke på det där image-kontraktet som de har fått nu, så tror jag att det kommer
inte bli så mycket sånt.
Inte brådrasket, men nej, så håll inte annat.
Om tidigast 6 år.
Ja, precis. Ja, nej, men så att det var roligt att fylla i den luckan i samlingen, för att som sagt, den här sitter bra bredvid Sleeper, alltså, det gör den.
Mm.
Kul. Ja. Vi avslutar väl det här avsnittet med att säga som vanligt att ni ska läsa mer serier helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Ciao.